Hej och välkomna till det 44:e avsnittet av Spelat, och det är med mig Tommy Åslin och Dennis Fors. Hur är läget, Dennis?
Det är bra. Jag har ju precis gått av jobbet här i princip när vi satt oss här nu, och nu har jag 2 lediga dagar framför mig, så det ska bli riktigt skönt.
Ja, fy fan vad gött. Det är som en fredagkväll för dig idag då.
Ja, men det blir ju det, för det blir ju min helg här nu, för jag ska ju jobba hela helgen sen.
Jaha, okej. Okay. Det var inte lika kul, men...
Nej, men det, jag är nöjd ändå.
Ja, vad skönt. Vad skönt.
Så det lär ju spelas en hel del under de här dagarna, tror jag.
Tror du att du kommer klämma in och Xenoblade Chronicles 3 där?
Det finns en chans för det.
En liten chans.
Mm.
Ja.
Det är bra.
Jo, men det är bra. Jag har haft mina syskonbarn här och det är fullt ös. Det spelar ingen roll om man mår dåligt eller någonting, utan det finns ingen pausknapp där.
Nej, ja, det är bara att ta det.
Ja. Nej, men det är bara bra. Jag är bara trött. Jag har inte fått sova jättemycket, kan jag säga.
Nej.
Men det är kul. Det är kul. Det är skoj.
Ja, men då har du inte hunnit spela så där jättemycket heller, kanske.
Jo, men switchen är ju bärbar också.
Ja, just det.
Så när de har gått och lagt sig så har man suttit där med switchen och spelat bärbart.
Ja, det är ju helt otroligt. Vilken nyfunnen kärlek du har.
Eller hur? Kommer på något som andra kom på för x antal år sedan.
Ja.
Men vi har ju fått en grym lyssnarfråga den här veckan.
Precis.
Utav Björn via mail, och den går så här: om ni fick göra ett eget spel helt fritt, vad skulle det då handla om och vilken typ av spel skulle det vara? Alltså första personsskjutare, plattform, MMO och så vidare.
Mm.
Och vad skulle du göra för spel, Dennis?
Jag skulle vilja göra en kombination, eller jag skulle tänkte typ ett rätt så linjärt typ Uncharted-äventyr.
Ja.
Som ändå är i en lite mer fantasyaktig setting.
Okej. Okay.
Och det är, ja, men en ganska linjär, rätt så mörk, gripande story. Lite Last of Us element också. Så mycket Naughty Dog. Men twisten är också då att det hämtar mycket från Zelda, såklart.
Ja.
Att det finns, du kommer liksom en bit in i storyn. Sen så är det liksom en dungeon. I denna dungeon så får du ett item som du behöver för att klara denna dungeon, och en boss, så klassiska Zelda dungeons.
Ja.
I ett mer linjärt högbudget Uncharted äventyr.
Oj, oj, oj.
Det hade jag velat ha.
Så en mix av Zelda och Uncharted i en fantasyvärld.
Ja, men typ.
Oj, oj, oj.
Den är väl Zelda lite, det är väl typ fantasy, tänker jag. Så var lite det jag tänkte. Det får inte vara för realistiskt.
Nej, det är så en liten ping till Nintendo och Naughty Dog att de ska göra ett samarbete här.
Ja, det hade varit jävligt otippat om Nintendo köpt upp Naughty Dog från ingenstans. Man bara, aha.
Ja, men det kanske är någonting som kommer både på Switch och PS5.
Ja, just det. Så det blir väl en streamad version på Switch då.
Ja, ja, jo, det är sant. Det skulle kanske inte riktigt gå.
Nej. Alltså, nej, men så vet jag inte riktigt vad det skulle handla om riktigt, men man skulle ändå kunna ha lite så här, precis som Uncharted, att det är så här, ja, men National Treasure-vibbar, så här en förlorad stad och lite sånt här kanske skulle det ändå kunna vara.
Ja.
Och att man hittar de här lite så här artefakter skulle ju de här itemsen kunna vara, som man behöver för att lösa pussel och besegra bossar.
Oj, oj, oj. Skulle det vara ett så här open world eller mer... Du sa ju för sig att det skulle vara lite mer... strikt, linjärt.
Ja, rätt så linjärt. Det kan vara så här lite halvöppet kanske, med en viss exploration. Men ändå inte helt open world med sidouppdrag och sånt här.
Nej.
Så det är nog vad jag hade gjort.
Ja, spännande. Det skulle jag vilja se på riktigt.
Ja.
Så att det är liksom en shoutout till spelutvecklare. Do it.
Ja, precis. Här har ni en toppen idé.
Ja.
Ni vet vad ni hörde först.
Eller hur? Så skicka pengarna till dig sen.
Ja. Och du då?
Ja, jag har funderat en hel del på det här faktiskt.
Mm. Och Xenoblade Chronicles 4.
Ja, precis. Det skulle jag göra på en gång.
Ja.
Nej, utan tänk dig lite Animal Crossing.
Ja.
Fast i en japansk realist semi-realistisk värld. Den får gärna vara lite lekfull också. Tänk dig lite, nu vad heter det här nu? Nu har jag glömt bort det här vi körde sist. Inte Ghost of Tsushima utan den här
Ghostwire Tokyo.
Ja, tack. Ja. Tack. Den känslan i den världen, fast kanske ännu mer neon. Och liksom att det finns massor av karaktärer i den här världen och mycket fokus på karaktärerna, dialogerna med dem, saker du kan göra tillsammans med de här karaktärerna, du kan hjälpa dem med olika saker och sen att moddare och så vidare kan göra sina egna karaktärer och upplevelser. Så helt plötsligt så kanske ja, men du kan köra en fotbollsmatch här borta, att de implementerar det och sen liksom ha en stor stad som bara växer hela tiden med nytt material.
Mm.
Och mysiga upplevelser tillsammans med de här karaktärerna. Det kan vara alla möjliga upplevelser. Det kan vara mysiga upplevelser som är typ Animal Crossing. Och det kan vara skräcktema. Det kan vara verkligen så här blandat.
Ja.
Och det kanske talar emot mig lite grann. Eftersom att jag inte är så förtjust i öppna världar. Men anledningen till det är att de ofta känns stora och tomma.
Mm.
Det här ska ju vara fyllt med olika karaktärer och en stad som växer när det kommer in nya upplevelser och nya karaktärer i den här världen.
Ja, okej.
Okay. Så att en ständigt levande värld, och hur skulle man finansiera det här då? Det har jag ingen aning om.
Nej.
Men
det låter lite som att det blir det, att man hade nästan behövt ha någon form av live service modell då till att liksom kunna frekvent uppdatera det med nya karaktärer och så.
Ja, alltså jag tänker ju lite det här MMO-stuket då, att man kanske har någon månadskostnad eller någonting.
Mm.
Men då ska det ju vara verkligen värt att betala den, att det ska vara väldigt mycket nya upplevelser hela tiden. Och jag gillar ju när det ganska finns så där gömda upplevelser att hitta. Det kanske finns olika karaktärer som man kanske inte riktigt vet att de finns där, och så hittar man dem och så blir det värsta äventyret som en hemlig gömd diamant någonstans.
Mm. Det låter väldigt spännande.
Och så vidare. Sen finns det väldigt mycket att utveckla med det här upplägget. Jag har inte riktigt fnulat på det så mycket. Men
nej, men du har ju ändå en pitch liksom.
Ja, så att väldigt, väldigt mycket fokus på bra karaktärer och bra dialoger. Och att man får vara med och bestämma lite eller vara delaktig i de här dialogerna på olika sätt som påverkar upplevelsen.
Mm.
Det skulle jag vilja göra.
Ja, härligt.
Det kommer jag...
Bra förslag också.
Ja, kom på det lite så här. Min ena systerson, han vill göra serier tillsammans med mig. Jag ska rita eller teckna och han ska vara bossen. Han ska bestämma allting. Vad som ska hända. Så jag vill också vara med och bossa lite på det här spelet och bestämma i storyn och sådär.
Just det. Ja, men det låter grymt. Nu hoppas vi att många spelutvecklare plockar upp de här idéerna och att vi får vara med och utveckla.
Eller hur? Kommer det någon utgivare här som sätter ihop oss med någon utvecklare och så blir det toppen.
Mm, just det.
Ja, det låter bra. Vad tycker ni som lyssnar? Låter det här vettigt? Låter det kul?
Ja.
Eller låter det bananas?
Precis. Kom gärna med era förslag på eller svar på den här frågan om ni har några idéer.
På vad ni själva skulle vilja göra för spel.
Mm.
Mitt spel kanske inte skulle vara lättast att göra som första spel. Jag har aldrig gjort.
Nej.
Jag har gjort HTML någon gång på 90-talet. men kom jättegärna med era idéer. Vad ni skulle vilja göra för spel. Det skulle vara skitkul. Men vi har ju spelat också.
Oh ja.
Ja. Så jag tycker vi sätter igång med vad vi har spelat.
Det gör vi.
Jag är typ jättenyfiken på att höra vad du tycker om Lost in Play.
Mm.
För att jag är ju väldigt nära på att recensera det själv.
Just det.
Och då vill jag ju gärna höra vad du tycker innan jag tar mig an ett eventuellt recensionsexemplar.
skönt att du får fusk på det viset. Det brukar man inte kunna få någon annans tankar om det innan.
Nej, nej, exakt.
Men ja, Lost in Play är ett spel jag har varit ganska intresserad av då sen det visades upp på, ja, men kring E3-tid där då och någon gång innan tror jag också. Och det som vid första anblick då tilltalar väldigt mycket är ju att spelet är ju tecknat som en sån här klassisk tecknad film som kunde gå på tv på helgerna liksom på morgonen, eller så.
Ja, alltså det ser ut som att det är störtskärmigt och väldigt mycket humor.
Mm, precis. Det är väldigt likt sådana tecknade filmer helt enkelt.
Ja.
I både liksom känslan och i hur det ser ut, det visuella.
Känns det mer åt barnhållet eller att det passar alla?
Ja, både och på något sätt. Kan återkomma lite till den frågan.
Ja, ja.
Jag ska gå in lite på vad det är för spel, inte bara hur det ser ut, tänker jag.
Ja.
Men det är ju ett ganska basic så här point and click äventyr då.
I like.
Ja, precis. Med väldigt mycket pussel som man kommer till så småningom. Så i grund och botten är det ju att det går ut på att du ska liksom gå fram och tillbaka, hitta olika föremål som du behöver för att lösa något pussel i miljön då, komma åt ett annat föremål och så vidare och så vidare. Och det är någon som behöver någonting och då måste du kanske få tag på två andra föremål för att kunna få tag på det.
Ja.
Du vet hur det brukar vara.
Ja.
Och sen brukar det ju vara, för det är ju liksom 15 olika scenarios då i spelet.
Mm-hmm.
Som man inte kan... de är liksom låsta från början och du kommer bara åt den första. Liksom. Så det är ju ett linjärt spel på så vis.
Ja.
Men sen kan man ju gå tillbaka och köra dem igen om man skulle vilja. Men då är det ju liksom, för det handlar ju då om en liten uttråkad lilla syster som fantiserar en massa då när hon leker.
Okay.
Och det är ju då hennes fantasier som är de här olika scenarion.
Ah.
Så ibland då så liksom bryts illusionen och man ser liksom att de leker med så här förklädnader och sånt. Men sen ser man ju det främst, oftast då som hennes fantasier, att det är liksom stora monster och allt vad det kan vara, att de är ute och flyger och...
Det låter lite som det här South Park-rollspelet.
Ja, men lite så faktiskt. Fast utan den vulgära humorn.
Inga kissbomber här då.
Nej, precis. Och allt vad det var.
Ja.
Vad ska jag säga mer om det? Ja, och det är ju liksom ingen dialog i spelet överhuvudtaget. Utan när du
Nej.
Pratar med någon så är det liksom bara så här... lite ful gibberish som det också kunde vara i många tecknade filmer, att de bara bla 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 och så typ pekar de på någonting, bara så ser man en pratbubbla med ett föremål i kanske.
Nej.
Så bara, ja, det är det som man behöver ha.
Åh, nej.
Ja, och vad du säger, nej.
Jag tappar mitt intresse direkt här, inga dialoger. Jaså?
Nej. Hade du förväntat att det skulle vara någon story i det här spelet?
Ja, alltså så mycket har jag inte tittat på det.
Nej, okay.
Kan jag inte säga. Nej. Jag hade ju tänkt att det var dialoger i alla fall. Mm, det brukar ju vara en stor skärm i peka och klicka storyn.
Ja, det har du visserligen rätt i. Men nej, det är det inte.
Okay.
Så det är ju väldigt visuellt berättat så. Men det är däremot väldigt mysig musik i alla de här olika scenarierna. Och jag är ju, som vi kanske pratade om någon gång innan, jag är egentligen inte ett fan av de här peka och klicka äventyren.
Nej.
Och detta är väl lite på gränsen till att jag ändå uppskattar det, för att jag tycker att pusslerna har varit rätt så svåra emellanåt.
Men de är inte så här mystkrångliga att det är väldigt långsökta pussel, eller?
Nej, och det är liksom inte just de här pusslerna som är liksom på banorna där man ska liksom, ja, men han behöver det här itemet och det här. Det är liksom inte de pusslarna, men oftast i slutet av en bana så kommer det liksom ett större pussel, typ någon gång har det varit att man ska spela en match så här backgammon mot någon karaktär då. Och det är väldigt stor variation i de här pusslarna för övrigt, men ibland är det så här, man får verkligen sitta och tänka och köra om. Som tur väl så har man ju en hintknapp väldigt lättillgängligt då som man kan hålla in, så får man liksom upp en hint om hur man ska lösa det. Och det går även under banornas gång och så här då, man kör fast. Så det tycker jag är väldigt uppskattat. Så ja, jag tycker det är ganska roligt där.
Ja, okej.
Okay. Sen är det ju lite dålig timing på det när man har ett visst Xenoblade-spel som ligger och väntar.
Jag kan tänka mig det. Mm. Men du rekommenderar det då alltså?
Ja, men det gör jag. Om man vill ha något så här lite lättsamt point and click-äventyr. Jag tror det är ganska kort också. Det är ju som sagt 15 scenarier, så jag har kört 8 av dem.
Ja, alltså jag blir ändå sugen. Jag tog ju lite emot där när du sa att det inte var några dialoger.
Mm.
Det var ju en liten backslash. Men om man ser det så kanske inte dialogerna hade varit så tunga direkt heller.
Nej, men alltså jag tycker ju att det är ju väldigt autentiskt till såna här tecknade kortfilmer. Där pratar de ju liksom inte heller. Där är det ju liksom bara det händer grejer och det är lite tramsigt och så här. Och det är lite gibberish och de pekar och så här. Så det känns ju... Det känns ju väldigt likt på det viset.
Skulle du säga att det är så här humor som gör att du har skrattat till ibland, eller är det mer att du skrattar inombords lite?
Ja, men jag har fnissat till några gånger, det får jag faktiskt säga.
Ja.
Så det är väldigt charmigt på så vis. Sen tror jag att är man småbarnsförälder så tror jag att detta är ett kanonspel att liksom sätta sig och spela och låta liksom ungen titta på, för att det är liksom ser ut som en tecknad film så liksom, och det är ju absolut inget som är opassande för barn.
Nej.
Det är väldigt rumsrent, eller vad man ska säga. Så nej, men jag skulle absolut rekommendera det faktiskt.
Ja, men alltså jag blir lite sugen ändå.
Mm.
Faktiskt.
Du får kolla lite mer gameplay kanske och ta det en funderare.
Ja, precis. Det ska jag göra.
Ja.
Nästan att jag... Ja, jo, men jag vill nog köra det här faktiskt.
Ja. Jag tror det är ett bra bryt från Xenoblade kanske.
Ja, det är ju väldigt mäktigt.
Ja, precis.
Det är som att äta en riktigt stor smörgåstårta.
Mm.
Fast man vill bara mer och mer och mer.
Ja, och sen är detta ett rätt skönt spel att liksom så här dela upp i små portioner så att säga. Så du kan köra ett scenario och sen bara, men nu är jag rätt nöjd. Liksom. Sen kan du vänta en dag och köra nästa. Liksom. Och då är det väldigt stor variation i dem, både i miljöerna och pusslen och allting. Så det blir som 15 små spel. Liksom.
Ja, men det låter ju ändå gött.
Mm.
Det gör det. Alltså, att man kan köra. Att man inte måste hänga med i allting.
Nej, precis.
Och komma ihåg precis allt.
Precis. Nej, så jag tror definitivt att jag kommer att köra färdigt det. Så det är ju så pass bra tycker jag att det.
Ja.
Men det finns ju då till Switch och PC exklusivt där då. Kostar strax under 200 kronor. Jag kunde inte se några direkta priser nu innan det har varit släppt.
Nej, men jag blir sugen. Det här låter ju som ett perfekt Switch-spel.
Ja.
Faktiskt. Plocka upp lite när som och köra lite då och då. Bärbart tror jag faktiskt. Att jag
det kan absolut passa bra bärbart, för det är ju väldigt så här simpla kontroller och så.
Ja.
Så det, nej, men jag tycker du ska testa det så får vi köra lite uppföljning sen, se vad du tyckte.
Gött, ja, men det var skönt att få lite cheat här.
Ja.
Lite fusk att veta innan.
Ja, precis.
Om det är bra eller inte.
Mm. Ja. Så Lost in Player rekommenderar jag.
Ja, härligt.
Jaha, medans jag har tagit rätt mycket paus från Xenoblade Chronicles 3 för att testa lite annat, så har ju du matat på, har jag förstått.
Ja, jag kan ju inte släppa det här, det går inte. Det går inte.
Nej.
Alltså, jag ligger väl på 32-33 timmar nu, tror jag, in i spelet. Och härligt. Alltså... Det här växer ju bara. När jag pratade om det förra veckan så hade ju inte riktigt världen och alla system, de hade ju inte riktigt låst upp sig än.
Nej.
Men det har de ju verkligen gjort nu och jag älskar varenda sekund av det här spelet.
Ja.
Och många sidouppdrag i sån här rollspel känns ju ofta som så här rena fetch quests.
Mm.
Men de är så bra integrerade här att det känns verkligen som att jag gör nytta för karaktärerna eller de här grupperna som jag utför dem åt, även om det kan ju bara vara en illusion, men det är verkligen så det känns, så jag vill göra varenda sidouppdrag.
Härligt.
Och jag ska inte avslöja något i själva berättelsen, men det märks här väldigt tydligt när man har låst upp ett nytt gäng sidouppdrag eller när man vet att man kommer kunna få dem, och det är bara så där huvudstory får vänta, jag ska göra de här sidouppdragen. Ja. Och det är ingenting som känns jobbigt eller någonting, utan jag vill verkligen göra dem.
Mm. Ja, men så har jag ju med känt än så länge. Enda jag inte gillar är ju när jag ser att den här rekommenderade leveln för mainquestet börjar bli väldigt långt under vad jag är. Då börjar jag känna lite stress att jag borde köra lite mer mainstory typ.
Ja, jag har ju lämnat lite den där det tänket.
Ja, det är skönt.
Jag pratade ju förra veckan om att jag kanske skulle höja svårighetsgraden när jag körde mainquests.
Mm.
Men när jag kör huvuduppdragen, ja men då myser jag liksom med i berättelsen och kör de här tunga fighterna som det är i huvudberättelsen.
Mm.
Men det är ju de här sidofienderna och sånt där som, och sidouppdragen som där utmaningen där jag liksom köttar på och utmanar mig själv. Och jag vet inte, du har knappt kört något mer sen sist eller?
Nej, väldigt, väldigt kort.
Så
jag är ju fortfarande på strax under 13 timmar tror jag. Så
ja.
Vi låg ju ungefär typ exakt lika långt sist vi snackade, men nu har du stuckit iväg minst sagt.
Jag har det. För de här, vad ska man säga, röda karaktärerna som man ser med lite så här röda vingar om deras namn, det är ju riktigt roliga. Så de tycker att du ska ta dig an.
Mm.
För du var ju lite rädd för dem. Sist, sa du ju.
Precis.
För de fighterna är riktigt kul. Och vi pratade ju också om Chain Attacks förra veckan. Och jag hade precis känt lite på det här. Och det är ju som ett, vad ska man säga, minispel för att göra riktigt tunga gruppattacker.
Mm.
Och om man lyckas plocka ner starka fiender och bossar och väntar med den här specialattacken och lyckas få så att man bara lite liv kvar, så att du får en overkill när du gör den här chain attacken. Då får du ju extra mycket XP också.
Så att jag har missat den detaljen.
För har du gjort en overkill, då startar du på 200% av den XP:n som du egentligen skulle ha fått av bossen. Och ju bättre attacker man gör här, så är det är inte ovanligt att komma upp i typ 600-700% av erfarenhetspoängen.
Mm.
Så att det är riktigt kul att försöka få den mesta möjliga skadan och lyckas med den på ett bra sätt. Ibland kan jag göra det mot små fiender också, om jag har så här samlat ihop massa fiender och slåss mot dem så att jag kan höja den här mätan och få det här chain attacksen.
Just det.
Så det är bara kul att göra, tycker jag.
Jag har ju sett det, jag är med i någon sån här Xenoblade-grupp på Facebook. Och där är det ju folk som postar så här, typ, vad är er största damage med en chain attack eller så här.
Ja.
Så det är lite sjuka siffror ibland, man bara, va?
Ja, det är kul. Så märker man, jag kan göra så där. Ja, men så där ska jag tänka. Så ändrar man lite hur man tänker när man gör dem. Mm. Och så blir det bättre och starkare och starkare. Och sen blir det ju såklart mer damage ju högre level de här karaktärerna är i också.
Ja.
Och sen gör alla hero quests du kommer åt, säger jag bara.
Ja, det ska jag ta till mig.
Ja.
Jag har bara kört ett än så länge, men det var riktigt bra.
Ja, verkligen så magiska filmsekvenser, och det är ju röstskådespelare till de här också, även om det är sidouppdrag och sådär, så att de är riktigt, riktigt bra.
Mm. Det känns lite som de här, det fanns ju i, nu är det ju ett helt annat spel, men Ghost of Tsushima. Där fanns det ju såna här, vissa av de här sidouppdragen hade ju liksom fokus kring en sidokaraktär. Så de kändes lite mer matiga. Lite som de uppdragen känns det ju som.
Ja, faktiskt. Nej, jag blev ju så förvånad när man gjorde något sånt. Så bara, det här är inte huvudstoryn, men det här är så bra.
Ja, alltså nu får vi prata om något annat, känner jag. För det blir, jag känner abstinens.
Jag vill bara lägga till en liten grej.
Ja.
Och så här, när man plockar grejer ute i eftervärlden, man kan ju plocka men prylar som man använder till olika saker som ligger utspritt.
Mm.
Och varje gång jag plockar upp en saftig broccoli så utbrister han i stil med, va? Finns det här? Och blir så här, saftig broccoli, men lilla vän, har du liksom aldrig fått äta i ditt liv. Ja, det är väl att den är ganska ovanlig att hitta, men
ja.
Jag tyckte att det var ganska kul.
Ja, de har väldigt roliga voice lines ibland.
Så det var kul. Men okej, jag ska vara tyst om Xenoblade Chronicles 3. Ja,
du har inte ändrat uppfattning då i alla fall med sen sist.
Nej, alltså jag var ju helt begeistrad i det sist och det har ju bara blivit bättre och bättre. Och jag delar ju väldigt sällan ut högsta betyg till något spel. Jag har ju skrivit om spel sedan början av 2000-talet. Jag har kanske gett högsta betyg 5-6 gånger.
Ja.
Men det här ger jag 5 av 5 till.
Ja, ja det är absolut. Roligt.
Så att det är ett av mina favoritspel alltså. Verkligen.
Ja, vi har ju snackat om det för ett tag sedan också. Eller jag sa det någon gång, bara, ah, men det känns som du har haft lite svårt att så här fastna i spel på ett tag nu.
Ja.
Och det har du ju sagt att du har känt själv också. Det har ju inte blivit sådär jättemånga timmar i något spel.
Nej, alltså jag har haft svårt att hitta den där känslan som man verkligen vill åt. Och man kanske har letat efter spel på PlayStation Network, hitta något och spelat det lite kort och så, nej men det här var inte så bra, eller PlayStation Store heter det, och så, nej men det här, ja, det var kul när jag spelade men det, inte den där riktiga dragningskraften, men det här är ju jag vill bara tillbaka och spela.
Ja.
Så att det är en så skön känsla.
Ja, det är riktigt kul att höra.
Ja.
Att det dessutom är på Nintendo Switch också är ju extra kul.
Ja, och just det här med att man kan pausa precis när som helst. Att man säger så här, om jag har en halvtimme på mig och man sitter på PlayStation, då kan man tänka så där, ja men jag vet inte om jag kommer kunna spara under den här halvtimmen, så jag låter bli att spela.
Men du vet att du kan stänga av precis när som på PlayStation också och sätta i rest mode och sen bara är tillbaka i spelet.
Men det går inte i sommarstugan om du börjar blixtra från
klarhinden. Nej, då är det jobbigt klart.
Ja. Den lilla gäststugan står inte pall.
Nej.
Jag har men från när jag var liten, för jag kommer ihåg att vi stängde av allting men drog inte ur kontakterna. Och VHSen gick sönder, TVn gick sönder, allting bara blixtra till och sen
aj.
Slut på allt.
Ja, den är jobbig.
Ja. Men det är klart, det funkar ju på PlayStation också, men här, jag vet inte, det känns så enkelt att bara pausa mitt i en filmsekvens och sen trycker man på sleep mode och sen kommer man tillbaka och gör några enkla knapptryck och så är det igång igen, och då kan jag dra ur kontakten.
Ja, det är ju det.
Så att det är gött. Men vi har ju spelat mer.
Det har vi.
Ja, vi har ju kört ett till japanskt rollspel som ändå är lite mer av en visuell novell. Och det är ju Digimon Survive.
Precis.
Och det kommer ju med, vad jag förstår, en mörkare berättelse än vad man i vanliga fall associerar med just Digimon. Jag har ju inte sett serien, jag har ju spelat en del av spelen, men aldrig sett animen.
Nej.
Men det handlar ju verkligen om ett härligt äventyr där vi får följa med i handlingen i den här visuella novellformen, och samtidigt så får man ju samla på sig och slåss med ett gäng olika Digimons som knyter an till sina människor, eller vad man säger. Och nu ska jag försöka uttala namnen, de japanska namnen. Ja. Takuma Momosuka och Ayo Shibuya.
Snyggt.
Och ett gäng andra skolelever. De har ju dragit iväg på ett skolläger. Och när de hamnar vid ett för omvärlden okänt tempel, då börjar ju verkligen mystiska saker att hända. Och legenden om Kemonogamis, ja, den känner ortsborna till, men det är inte heller något ställe som de välkomnar besökare eller turister till.
Nej.
Och när då Aoi och Takuma kommer till det här templet och de andra, då ställs de ju mot ett stort hot. Men som tur är så dyker ju varsin Digimon upp. Eller
precis.
Kemonogami.
Ja.
Så att de får hjälp. Men innan vi får ta oss an den första strategiska rollspelstriden då, då får vi följa med i berättelsen. Ja, det kanske tar en dryg timme innan vi får slåss.
Det var väl visserligen en strid i princip direkt,
ja,
i introt, men bortsett från den så...
Om man bortser från så här tutorial-fighten, ja, som är precis i början. Men jag skulle ändå säga att det starkaste kortet är ju den här mysiga och faktiskt ganska spännande berättelsen.
Ja.
Och den presenteras, alltså det var ju en riktigt snygg animesekvens där i början också.
Mm, helt klart.
Men annars så presenteras den ju i form av, vad ska man säga, nästan stillbilder. Ja. För de rör ju lite på sig emellanåt ändå.
Ja, och det gör ju att det nästan känns lite 3D emellanåt, för att de liksom så här skruvar på sig och så här, att de känns nästan som 3D-modeller. Fast ja, det är liksom, ja men nästan manga blir det ju nästan eftersom det är stillbilder.
Eller hur? Och jag tycker att alltså det är väldigt snyggt. Mm. Och jag blir påmind av visuella noveller som Steins Gate och Root Letter. Mm. Många har ju jämfört det med 13 Sentinels.
Mm.
Men där tycker jag, alltså det jag tycker att det är en ganska lång jämförelse. Ganska lång sträcka till det. Jag tycker att det är mer likt Steins Gate och Root Letter. Men det kanske inte är jättemånga som har spelat dem om man inte är inne i visuella noveller.
Ja, jag tycker ju att det är... Av det lilla jag har spelat av Visual Novel så är ju detta mer likt Danganronpa än 13 Sentinels då.
Ja.
I det här liksom first person gameplayet som det är klassiskt liksom.
Ja, verkligen.
Men här har du ju däremot inte det här att du går runt och så, utan det är ju mer, ja men du kommer till en skärm. Här kan du klicka på de här olika antingen då personerna eller objekt och interagera med dem.
Ja.
Och så får du göra lite val. Sen precis, ibland kastas du till en karta då kan man väl säga, där du liksom får välja vilket område du ska gå till.
Mm.
Och då ser du ut som ett utropstecken då, här hit ska jag gå och prata med någon för att liksom driva storyn framåt.
Ja.
Och du kan ju också då gå in i andra såna här, vad säger man, områden då, och bara prata för att liksom fördjupa dig med karaktärerna och så
här. Ja. Då får man se oftast, okej, det här ska du göra för att få storyn att fortsätta. Ja. Men det finns karaktärer här och här som precis, du kan prata med. Men sen kan man ju påverka saker och ting också. Mm. Lite subtilt med att, ja men väljer du att prata med den här karaktären, ja men då stärker du ditt band med den karaktären, och då den personens Digimon eller den personen kanske hjälper en i striderna sen.
Mm, exakt.
Men jag tycker väl kanske inte riktigt att det är lika spännande som Steins Gate, men det är istället förbannat mysigt.
Ja, det är det.
Och personligheterna och karaktärerna, de är ju väldigt välskrivna. De har ju verkligen den här, vad ska man säga, sin egna personlighet, varje karaktär.
Mm. Jag tycker ju att karaktärerna påminner lite om typ huvudpersonerna i Persona 5 till exempel. Att de har lite de personligheterna och så.
Precis.
Faktiskt.
Eller hur? Jag tycker en annan sak som påminner också om Persona-spelen, det är det här när man ska samla på sig olika Digimons.
Mm. Precis.
Och det är ju ett strategiskt rollspel. Nu var det någon av producenterna som sa att det är 70% visuell novell och 30% strategiskt rollspel. Så att det är ju mest story.
Mm.
Och det gillar jag. Mm. Men och då får man ju som ett rutnät där man går runt. Lite Fire Emblem-stilen.
Ja, precis.
Och precis i början så förklaras ju allt i minsta detalj i tutorial. Så att det är ju inte så där att man inte vet vad man ska göra. Men det kanske känns lite överdrivet för oss som har spelat.
Ja, det blir andra. Ju lite det här att nu vill vi förklara hur du gör det här. Då är det enda du kan göra just då. Liksom. Så gör detta nu, annars får du inte gå vidare. Liksom. Man bara, ja, men jag fattar.
Ja, precis.
Men visst, det är ju bättre att det är för tydligt än tvärtom.
Ja, men det är ju. Så att det, om man inte har spelat något sånt spel innan så är det ju inte svårt att ta sig an det här. Det är ett väldigt bra, vad ska man säga, om man ska spela ett strategiskt rollspel för första gången så är det här väldigt snällt emot den.
Ja, det är det ju.
Så att Ja, man får ju gå med sin Digimon under varje runda ett visst antal steg på det här rutnätet, och varje Digimon kan ju gå olika antal steg och utföra sina egna attacker, och de har ju sina styrkor och svagheter då. Mm. Och sen kan man ju byta form på de här, de kan ju bli en starkare Digimon när de, vad heter
Digivolve.
Det?
Digivolve.
Digivolve, okej.
<Okay. Ja>. Utvecklas.
Ja, precis. Och så får de väldigt så här mega super duper namn.
Precis.
Och de mänskliga karaktärerna, de står vid sidan om, och så kan de prata med sina Digimons för att ge dem en boost och lite sådär. Mm.
Precis, det blir ju pep talk typ, så att de får buffs. Men det är ju lite, de här utvecklingarna, de sker ju de sker inte riktigt på kommando heller, utan det är ju vid vissa så här kritiska moment brukar det ju vara, och så är det ju precis i animen också. Att när det är så vaspa, nu håller det på att gå åt skogen här, då utvecklas de till en ny form liksom. Och så.
Men mitt under strid sen, när du har låst upp den, då kan du ju växla till en sån här form om du vill.
Ja, man kan det. Ja. Jag har inte kommit, så långt då. Så det, nej, men det är ju bra då i alla fall.
Ja, jo, för jag har precis kommit dit där den här har fått sin Digivolve, eller vad sa du?
Ja, precis.
Så att, och sen gått in i någon strid, någon så här sidostrid mellan de här huvudstoryn, så kan man ju köra massa andra strider om man vill levela upp sina Digimons.
Precis.
Och då kunde man göra det i alla fall.
Ja, det är ju härligt.
Och sen om man stöter på någon Digimon så kan man ju få dem att joina ens party också.
Mm.
Och där påminner det ju om, det är väl Persona, där de här fienderna då, eller Digimonsen, de ställer olika frågor som man ska svara rätt på.
Ja, precis.
Eller rätt, men det beror på vad just den här Digimonen vill höra.
Ja.
Och sen så får man välja att om man vill ha ett föremål av den Digimonen om man klarar det här, eller om man vill ha den här Digimon i sitt lag då.
Mm.
Men då är det bara en viss procents chans att den säger ja, men jag vill gå med i ditt lag. Mm. Jag tror att det var 24 på den jag försökte på sist, och den sa nej ändå.
Mm.
Så då får man ju försöka om och om igen då tills man får den, om man verkligen vill ha den här Digimonen.
Precis. Just denna aspekten med det här att man liksom kan samla på sig Digimon och sånt tycker jag faktiskt drar ner det lite.
Mm-hmm.
För min del. Jag har ju en väldigt nostalgisk koppling till just Digimon. Och jag tycker att detta spelet fångar väldigt mycket av känslan från Digimon-anime som jag tittade på när jag var liten.
Ja.
Och där är det ju väldigt så att de har ju sin partner Digimon, och det är ju det man har liksom. Så jag tycker att det bryter illusionen lite när de helt plötsligt kan samla på sig fler och fler, lite som i Persona, Shin Megami Tensei och Pokémon då.
Okej.
Så jag hade hellre sett att de bara hade sin egna och att den blir starkare och går upp i level liksom.
Ja. Ja, alltså jag har inte känt direkt något behov än i alla fall av att samla på mig massa Pokémon eller Digimons. Sen har jag gjort det i alla fall, för jag tyckte att det var kul. Mm. Men jag har ju inte den kopplingen.
Nej,
serien tidigare, förutom spel, vissa spel då.
Ja.
Och där tycker jag väl ändå att det varit skoj att samla på sig, men det är ändå de här, deras egna Digimons, de här karaktärerna som man alltid har i sitt party när man kör. Ja,
precis. Och de har ju också ett brett spektra i att de höjer ju varandra med sina, du har ju en som är lite mer healer-baserad och en som har väldigt mycket range, så han kan liksom ta sig långt på varje runda. Och en som är lite starkare och en som har mer defense och så här, så det är ju bra. Du har ju ett bra lag från start. Ja. Liksom. Så jag tror ju att det känns ju som att man ska kunna spela med bara dem om man vill.
Ja, jo, precis. Än
så länge känns det så i alla fall.
Ja, jo, för striderna har ju varit rätt lätta hittills.
Mm.
I alla fall. Sen har väl i och för sig, jag gillar ju att grinda, så jag har väl grindat en del.
Ja, det har inte jag gjort.
Nej, eller grindat, men det är mest vart för att jag vill samla på mig lite Digimons.
Mm.
För att jag tror att när du har fått en ny så är de alltid från level 1.
Ja, okej. Okay.
Mm. Tror jag i alla fall. De här första har ju varit level 1, tror jag. Och då, nu blir jag osäker. Jag vågar inte svära på det.
Nej.
Men i alla fall att man levlar med dem i de andra. Mm.
En annan aspekt du har i combaten som du inte har i till exempel Fire Emblem är ju det här att du gör mer skada om du attackerar från sidan eller bakifrån. Liksom.
Ah, så det du vill ju alltid i slutet. I Fire Emblem.
Nej, det är det inte.
Okej. Okay.
Så du vill ju alltid, när du har gjort färdigt din runda, så vill du ju liksom, då får du välja vilket håll du ska vara riktad åt. Och då vill du ju försöka utesluta att fienden kan liksom attackera dig från sidan eller bakifrån.
Precis.
Så det tycker jag är roligt med ett bra strategiskt element.
Ja, ja. Jo, men alltså jag tycker ändå att striderna har ju varit rätt underhållande ändå.
Mm.
Jag tänkte först att okej, det här kommer vara väldigt simpelt.
Mm.
Men det finns ju ändå en del strategiskt tänk i dem.
Ja, jag tycker det är alldeles lagom. Sen får vi se hur invecklat det blir längs med vägen.
Ja,
jag.
Jo.
Men det ska ju inte vara så där svinlångt heller. Så det känns inte som det kan bli hur många lager som helst heller. Om det inte ökar på väldigt snabbt här nu med nya grejer som ska introduceras.
Ja, för visst ska det vara runt 30 timmar långt.
Mm, precis.
Och det ska vara mest story. 70% av de 30 timmarna ska vara story.
Mm.
Så att striderna är lite som en ordentlig bonus.
Ja, men faktiskt.
Skulle man väl säga, kunna säga.
Jag tycker om spelet jättemycket än så länge faktiskt. Både då som, nu har jag ju blivit ett fan av visual novels på sistone då. Mm. Så både som ett sånt spel och sen att det ger mig väldigt mycket Digimon-nostalgi då.
Ja.
Och även de här striderna tycker jag är, men de är bra liksom.
Ja.
Jag gillar ju mycket Fire Emblem och sånt här också, så det passar mig riktigt bra det här spelet.
Jag visste ju innan att det skulle vara mest visuell novell. Jag vet att jag har retat upp folk av någon anledning. Jag vet inte varför, för det har ju varit känt länge.
Ja.
Men sådana som kanske har tänkt på äldre spel när det varit mest strider och så, kanske varit fokus på.
Mm.
Men jag gillar ju verkligen den här visuella novellen, att man kan sitta och ta lite lugnt, man kan trycka på så att man slipper sitta och trycka på accept-knappen varenda gång.
Det är så sjukt gött.
Ja, och sitta och se det som en film. Jag satt och käkade chips och drack läsk och godis. Och...
Ja, det är kanonad.
Det var jättegött att bara ha lite chillmys någon kväll, sådär. Typ som att titta på en animeserie och sen, men nu får jag spela lite och välja lite vad jag ska göra och vem jag ska prata med och nu blev det en strid här. Och.
Mm.
Så att jag tyckte det var störtmysigt. Det enda jag störde mig lite på, det var väl att det var lite laddning mellan man ska ut, om man säger in på den här, där du ska välja vart du ska någonstans och så ska du in där och så var det lite laddning igen och så.
Ja, precis.
Och så, man är bortskämd nu som sagt med snabba hårddiskar till PS5 och Series X.
Precis. Ja, visst det är ett lite störningsmoment där, men det är ändå inte så att det blir jobbigt. Är det inte.
Nej, alltså, jag tycker att det här är ett lugnt, skönt mysspel.
Mm.
Så skulle jag vilja beskriva det.
Jag tycker att det är sjukt snyggt också i den här den tecknade stilen de har fått till. Det är liksom väldigt skarpt och snygga färger och bra ljussättning och sånt där.
Ja, verkligen. Jag tycker att det är snyggare än Steins Gate, till exempel. Ja. Det körde jag till PS Vita, så att... men ändå att det är väldigt snyggt.
Ja, och exempelvis då om jag ska jämföra med Danganronpa där så är ju detta hästlängder snyggare också. För Danganronpa var ju ändå så här lite... Ja, men lite suddigt att man såg att det var ett äldre spel som originellt släppts till en bärbar maskin då.
Mm.
Men det såg ju ändå bra ut liksom.
Ja.
Men däremot så är ju detta och 13 Sentinels där, om vi nu ska tillbaka till det, är ju de på ungefär samma nivå i hur snygga de här tycker jag.
Mm.
Helt klart.
Ja, ibland så undrar man ju, okej, blev det här en animesekvens? Nej, det var de här spelsekvenserna.
Nej, och det är ju härligt att man känner
så. Ja, så riktigt snyggt. Och så har de ju fått till vissa rörelser, eller så här ansiktsuttryck och lite rörelser i karaktärerna.
Ja,
eller...
men de känns väldigt levande. Liksom.
Ja, väldigt anime-stil som är riktigt gött.
Sen kan det vara värt att nämna också då, om man är intresserad av detta, att det finns ju bara japanska röster.
Ja,
Det kan ju vara en del som blir lite osugna av det. Om man vill göra. Jag är ju vanligtvis sån att jag vill ha engelska röster i mina spel, men just i de här visual novel tycker jag det funkar bra med japanska.
Ja, jag tycker japanska röster är ofta så himla uttrycksfulla.
Ja, det är de ju.
Väldigt sådär talande. Sen att man inte förstår vad de säger om man inte läser texten då, men...
Mm. Jo, precis.
Men jag hade nog kört, om det hade funnits både engelska och japanska, så hade jag nog ändå kört på japanska.
Mm.
För jag tycker också just anime, det ska vara på japanska. Och det här känns ju som en... Ja, men lite som en anime att sitta på.
Det känns väldigt mycket som att sitta och titta på en anime stundvis, tycker jag.
Ja.
På ett bra sätt då.
Ja, verkligen. Ja, det känns ju aldrig som att det inte än i alla fall. Det har inte varit något direkt fillers, känns det som.
Nej, det är väldigt bra pacing, tycker jag.
Ja.
Och bra så här worldbuilding, att man kommer in i det bra, liksom. Karaktärerna introduceras, man får bra feeling för dem, vad de har för personlighet och så.
Ja, och man verkligen känner att reaktionerna de har på olika situationer känns äkta också.
Mm.
Det känns inte påklistrat, utan...
Precis.
De har tänkt på att lägga in de här reaktionerna de har, inte bara skippat dem och så gått vidare, utan... Så att de känns ju väldigt levande, karaktärerna.
Verkligen.
Och det är ju inte fruktansvärt dyrt heller. Alltså digitalt så kostar det 529 kronor och 450 ungefär fysiskt.
Mm.
Och det finns ju till förra generationens PlayStation 4 och PC och Switch och Xbox One.
Mm. Väl värt att köpa, tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Det tycker jag. Jag lär definitivt spela igenom det här också.
Ja. Jag känner likadant.
Eller också, men ja. Ja, förra veckan så bjussade ju typ på alla intressanta releaser vi skulle få se i år.
Ja.
men jag tänkte att vi skulle fokusera lite på nästa veckas spelsläpp.
Ja, vi körde lite smalare i sikte här nu. En vecka i taget.
Yes.
Men vi har ju här nu då den 16 augusti har vi ju det här som jag nämnde, Blossom Tales 2, The Minotaur Prince.
Just
kommer du ihåg vad det var?
Det, jag kommer ihåg att Goti pratade något om Blossom.
Ja, det kanske de gjorde.
I vår gruppchatt där. Ja. Men jag kommer inte ihåg så mycket mer.
Nej, men det var ju det första Blossom Tales har jag spelat då, som är lite av ett indie-spel som hämtar mycket från A Link to the Past, det här Zelda-spelet till SNES. Så detta är ju uppföljande då, som ser ut att göra mer av samma ungefär.
Gött.
Så det kommer till Switch och PC.
Ja, är det något du ska spela?
Ja, men jag är rätt så sugen faktiskt. Ändå är ju att det är så mycket... Jag har väldigt många bollar i luften nu, känner jag.
Ja. Men
vi får se.
Ja.
Helt enkelt. Samma dag så kommer ju det här konstiga Rollerdrome.
Ja, just det. Ja, alltså jag tyckte att det såg ganska tråkigt ut. Men de som har testat betan, och jag förstår det som, tycker att det är väldigt bra. Jag har bara hört positiva kommentarer.
Ja. Frågan är om vi tänker på samma spel nu, för jag är lite osäker om detta har haft en beta.
Jaha. Jag vet inte om det har haft en öppen beta, men att de har testat det här Rollerdome. Mm.
För jag har för mig att detta är ett single player-spel, nämligen.
Jaha. Ja, okej.
Okay. Jag funderar på om du tänker på det här Roller Champions, eller vad det heter.
Ja, det tror jag nog.
Ja, precis. För Rollerdrome är ju ett spel som vi såg på någon sån här pressvisning då.
Ja, men det är det jag tänker på. Alltså, nu blev det rörigt. Det här Roller Champions, det finns väl redan?
Mm.
Det är ganska tråkigt, tror jag. Tycker jag.
Ja, jag har inte förstått. Men Rollerdrome är ju det här, det ser ut att ha en lite så här comic book-aktig stil. Man är ju i third person och åker runt på rullskridskor och typ skjuter vapen.
Mm.
Men då är det du tänker på, eller?
Ja, jag trodde att det var någonting man körde mot varandra. Men jag för mig att det var med på någon mässa eller någonting sånt där. Och folk
det är det jag har för mig. Men det ska ju, alltså jag vet inte, jag vet när jag såg det första gången tänkte jag bara, det här såg ju inte så spännande ut. Men
ja,
nu ju mer läser om det så blir jag ändå så här att jag är rätt sugen på att testa det ändå och se vad det är.
Ja.
Och sen är det ju också från skaparna av det här Olly Olly World som jag tycker om väldigt mycket också.
Mm, mm.
Så, ja men vi får se.
Ja.
Det kommer ju till PS5, PS4 och PC i alla fall.
Gött.
Sen har vi den 18 augusti kommer ju det här Cursed to Golf då.
Ja, vad var det nu igen?
Det här är 2D-golfspelet där man uppgraderar sina golfbollar och får lite skills och grejer.
Golfvania.
Ja, men typ så. Så det ser ju också lite charmigt ut med god musik och härlig artstyle.
Ja.
Så det är också lite sugen på att prova. Och det kommer ju till PS5, Series X och S, PS4, Xbox One, Switch och PC. Så allt i princip.
Yes.
Sen har vi ett spel som jag hade missat att det skulle komma så pass snart. För det var med på den här Nintendo Directen som jag och Andreas gick igenom här i podden.
Ja.
Och det är ett spel som heter RPG Time, The Legend of Wright.
Okej.
Okay. Är det här något du har kikat in?
Jag känner ju igen det här också, men ja. Vad är det för något?
Det är ju väldigt svårt spel att beskriva, men tänk dig att du ser som en målarbok som du spelar. Olika grejer som är målade i den här boken, och så är det liksom RPG då.
Det låter nice.
Så det ser väldigt eget ut och häftigt liksom. Jag vet att det var många som blev väldigt hypade efter det visades upp då.
Ja.
Så att det skulle komma redan nu hade jag ju helt missat. Så det kommer enbart till Switch just nu i alla fall, verkar det som.
Trevlig överraskning när du har Xenoblade Chronicles 3 och 150 ja. Timmar att lägga ner.
Ja, precis. Nej, men det ska vi försöka hugga tag i, tror jag.
Ja.
Och sen har vi ett spel som heter, jag tror man säger Thymisha, eller Thymisha.
Okej. Okay.
Och det är ju det här som vi har pratat om lite, som verkar hämta mycket från Bloodborne, någon Souls-like där. Och det kommer ju någon av oss att testa, vet
ja,
vi.
Ja, nu är jag med.
Nu kopplar det.
Nu hänger jag med.
Ja, för detta har vi ju då fått en kod till, så vi ska se vem av oss som ska ge sig på det.
Ja.
Det lutar väl mot dig, tror jag.
Ja. Du sa att jag fick det i alla fall.
Ja, precis. Ja, men jag kanske ångrar mig nu. Nej, men det ser häftigt ut i alla fall. Man får ju hoppas att det har tight combat och så.
Ja, och det skulle vara nice.
Mm. Och det kommer ju... Det
ser så bra ut.
Ja, och det kommer ju bara till PS5, Series X och S och PC då. Så man får hoppas det är lite tryck i grafiken och så här också.
Ja, jo, men det känns ju så om det bara släpps till current igen.
Mm. Kanske det är rätt så påkostat.
Mm.
Men det var de releaserna jag hade att bjuda på.
Ja, tack för det.
Mm.
Det låter gött.
Spel finns.
Det gör det, så att man kan spela massor.
Ja. Men då tackar vi för idag och tack ständigt för att ni lyssnar och hör av er och så vidare helt enkelt.
Ja.
Hoppas att ni, precis som oss, spelar massor nu i sommar. Och vill ni kontakta oss så kan ni göra det på spelatpodcast@gmail.com eller på Instagram, Facebook eller gå med på vår Discord-server som ni hittar länk till i avsnittsbeskrivningen då. Och tills nästa gång.
Spela massor.